Du lyssnar på Hitlers fallskärmsjägare, del 1 av Charles Whiting. I översättning av Kjell Waltman och Inge R.L. Larsson. Uppläst av mig, Per Runhammar. Förord. Det brukar sägas att nästa krig börjar där det senaste har slutat. Med fog kan man säga detta beträffande andra världskriget. Under första världskrigets slutskede utnyttjades stridsvagnsförband för att genombryta motståndarens fältbefästningar, men man förstod inte hur ett fortsatt framträngande på djupet kunde skapa en avgörande framgång. Andra världskriget inleddes med Hitlers blixtkrig, en ny form av krigföring där tidigare erfarenheter utnyttjades. Nyskapade pansarförband trängde som spjutspetsar in på djupet och skapade kaos i motståndarens djupförsvar. Direkt understöd av flyg var ett komplement till dessa djupoperationer, och även detta var en följd av utvecklingen efter första världskriget. Allt sedan slaget vid Cannae år 216 f.Kr. Har man eftersträvat framgång på slagfältet genom omfattning, det vill säga anfall i fiendens rygg efter kringgång av hans flanker. Genom tillkomsten av flygtransportmedel hade man möjlighet att åstadkomma omfattning även i en tredje dimension, luftledes. Under första världskriget kom detta stridsmedel endast till användning i form av enstaka sabotagepatruller som luftlandsattes för förbindelseförstöring långt bakom motståndarens front. Föga känt är att amerikanerna i slutskedet av kriget hade utarbetat planer på att genomföra större luftlandsättningar med fallskärm i tyskarnas rygg. Under mellankrigstiden var det ryssarna som till att börja med utvecklade detta nya vapenslag. I ett tal efter Kiev-manövern 1935 förklarade Stalin-koryfén folkkommissarien Voroshilov att 1200 fallskärmssoldater hade hoppat och 5700 man hade landsatts med flygplan. I utlandet ställde man sig skeptisk till uppgiften, men vid sommarmanöver 1936 upprepades operationen inför inbjudna militärattachéer. Denna gång landsattes med fallskärm 1200 man, 150 kulsprutor och 18 lätta kanoner. Den engelska generalen Wavell sa vid hemkomsten att om han inte själv bevittnat luftlandsättningen skulle han inte ha trott att en sån operation var möjlig. En sådan manöver är ett oförglömligt skådespel. Upp till ett tiotal transportflygplan kommer på 500 meters höjd inflygande över luftlandsättningsfältet nästan på linje. De åtföljs av våg på våg med flygplan under efterhand bedövande flygbuller och på något varierande flyghöjd för att undvika luftturbulensen från framförvarande. Lufthavet under flygplanen fylls av fallskärmar med soldater och materielkollin. Inom 5 minuter är det hela över. Inom ungefär en halvtimme når förbandets underavdelningar därefter sina återsamlingsplatser medförande sin materiel, fordon, tunga vapen med mera. Det nya vapenslaget hade vunnit berättigat intresse, men de enda som omsatte det i praktiska åtgärder var tyskarna. Man insåg också tidigt att framgångsrika större luftlandsättningsoperationer kräver kontakt mellan luftlandsatta styrkor och egna huvudstyrkor inom en kort tid, högst ett dygn. Luftherravälde är också nödvändigt vid större operationer. Inom fältmarskalk Hermann Görings Luftwaffe skapades betydande luftlandsättningsförband. Dessa var de första som utnyttjades i andra världskrigets början. I mindre omfattning förekom fallskärmsförband i spanska inbördeskriget 1937. Franco stöddes av enheter ur den tyska Condor-legionen, medan ryska enheter stödde motståndarsidan. Utöver dessa insatser användes tyska lufttrupper vid ockupationen av Österrike i mars 1938. Wagram-flygplatsen utanför Wien säkrades först med fallskärmsförband och därefter landsattes större förband med transportflygplan, ett mönster som alltjämt är gångbart. Vid överfallet av Polen den 1 september 1939 förekom inga större luftlandsättningsoperationer, men små sabotagepatruller bestående av både män och kvinnor landsattes med fallskärm för att spränga broar för flyende polska förband och för att sprida rykten och därmed demoralisera de polska försvararna.